Då är vi välkomna till Retorikiska podden. Jag heter Jonas Morian och är gäst här idag. Jag ska prata med Camilla om lobbying och politisk kommunikation utifrån lite olika perspektiv. Och varför jag ska prata om det är för att jag själv driver en firma som sysslar just med detta tillsammans med min fru Stina. Jag har också en bakgrund inom politiken. Jag brukar ibland säga att jag har en bakgrund men ingen framtid inom politiken. Där får folk tolka som de vill. Sen var jag en gång i tiden med och startade en sajt som då hette Almedalsbloggen. Som sen har muterat till makthavare.se. Jag är inte längre med i det redaktionella arbetet där. Men däremot så är jag hjärna och hjärta bakom Makthavaröl. Politiska pubkvällar i Stockholm.
Ja, som är så otroligt intressant att gå på om man tycker att politik och kommunikation kring politik är kul. Mm. Så det rekommenderar jag varmt.
Roligt att höra. Ja. Alla är välkomna.
Tack för att vi kan ha det här samtalet. Vi sitter här på Almega där du är presschef just nu.
Stämmer. En av de sakerna jag gör i mitt företag är att jag lite grann hyr ut mig själv inom kommunikation. Och min huvudsakliga uppdragsgivare just nu är Almega, arbetsgivarorganisation, branschorganisation för tjänsteföretagen. Och de har anlitat mig som presschef just nu. Det är jättekul att vara här.
Mm. Det är väldigt mycket som händer just nu. Det är avtalsrörelse på G. Det var en budget som lades för några veckor sedan. Kan du bara berätta lite grann kring vad är det som är viktigt för en organisation som den här och andra liknande i sådana här lägen?
Alltså, det övergripande är naturligtvis att uppmärksamma tjänsteföretagen och tjänstesektorns utmaningar och möjligheter. Vi menar ju att det här är Sveriges framtid. Det är liksom här som nya jobb skapas, det är här som tillväxt skapas, det är här vi har de stora välfärdsföretagen. Och både liksom högkvalificerade jobb och vardagsjobb inom servicesektorn på olika sätt. Så det är väldigt spännande frågor att jobba med. Sen har vi en alldeles ny vd i form av Anna-Karin Hatt, tidigare IT-minister bland annat.
Centerpartist.
Har den bakgrunden, precis. Jag har en annan politisk bakgrund. Så, ja, men i det här huset ryms liksom en hel del politiska bakgrunder. Det som förenar oss är ju naturligtvis ett intresse för politik på olika sätt. Och ett intresse för samhällsfrågor. Så att, ja, nej, vi har liksom inga som helst problem att kommunicera trots lite olika bakgrunder.
Mm. Och när man kommunicerar för såna här organisationer så handlar det väldigt mycket om lobbying. Och jag tänkte om vi börjar i den änden, därför att utifrån mitt perspektiv så är det väldigt många människor som står utanför lobbyingbranschen som inte förstår vad det handlar om egentligen och som tror på löpsedlar och tycker att det här är hemskt och alla lobbyister borde registreras och så vidare. Kan du inte, dels hur du själv definierar lobbying och sen lite hur lobbyingarbete kan se ut?
Mm. Jag tror inte min definition på lobbying är så annorlunda egentligen än ordboksdefinitionen. Det handlar om politisk påverkansarbete. Att man som representant för en intresseorganisation eller ett ekonomiskt intresse eller vad det nu kan handla om försöker helt enkelt påverka politiska beslutsfattare och därmed det politiska beslutsfattandet. I den ena eller andra riktningen. Det kan handla om att man vill ha igenom en viss lagstiftning eller vill hindra en lagstiftning eller förändra en lagstiftning. Det kan se väldigt olika ut, så de konkreta fallen. Men i grunden handlar det om politisk kommunikation. Och jag tror att fördomen om lobbying lite grann handlar om själva begreppet lobby. Att man tänker sig att det här är någonting som sker utanför de vanliga politiska kanalerna, att det här är någonting som sker i smyg och det pratas mycket om hemliga möten.
Låt oss... media vill ju gärna att det ska se fult ut och därför, jag menar bara beteckningen hemliga möten, hemlig.
Jag tror inte medierna vill att det ska se fult ut egentligen, jag tror att man gärna vill
skapa
sensationer.
Exakt, det är det jag menar.
Absolut, och så är det ju naturligtvis. Och hemliga möten, det där är ju en sån här underbar mediebegrepp som egentligen handlar om alla former av möten dit medier inte är explicit inbjudna. Det vill säga
nästan alla möten som pågår,
inklusive alla redaktionsmöten naturligtvis på alla nyhetsföretag. Dit inte allmänheten eller någon annan är inbjuden. Och ska inte vara det heller. Det betyder inte att mötena är hemliga på något sätt.
Eller att det är dåligt. Det är för lite klangen i att säga att de har hemliga möten är ju också att på något sätt säga mellan raderna att det här är inte bra.
Alltså så här, det pågår ju massor av så kallade hemliga möten även inom den, inom partipolitiken, så, som man som medborgare aldrig får reda på. Inom partier och mellan partier och som olika typer av förberedelser av olika slag. Därför att man måste göra det. Man måste bereda ett ärende innan man kan presentera innan, eller innan man ens kan ha en öppen diskussion om det. Väldigt många politiska ärenden tas ju först internt på olika sätt och sedan går de vidare och blir föremål för en offentlig diskussion. Och det som då kallas lobbying är en del av detta. Det vill säga intresseorganisationer som verkligen inte bara behöver vara ekonomiska intressen utan kan vara hur ideella verksamheter som helst som också har ett intresse av att påverka på ett eller annat sätt. Och det är lobbying. Det är ett sätt att delta i det politiska beslutsfattandet.
Ja, och ska vi vara riktigt tydliga så är ju också politikerna som sitter, förtroendevalda i riksdag och regering, oftast väldigt tacksamma över att få de här skilda perspektiven från allmänhet, från bransch, från intresseorganisationer, från, så att de själv får mer fakta, mer in, så att de kan fatta sina egna beslut utifrån sin ideologi och sen antingen stödja eller fälla förslag som kommer upp, eller hur?
Ja, precis så är det. Sen så kan ju en del politiker i offentliga sammanhang ibland välja att tala om lobbying som någonting väldigt jobbigt. Och jag kan livligt föreställa mig att för en folkvald så kan det vara jobbigt att hela tiden få massa uppvaktningar, få inbjudningar, få brev, påstötningar om att tycka till om det ena eller andra och frågningar och möten. Men det är tyvärr en del av verkligheten att vara folkvald. Därför det finns alltid, eftersom man har det otroligt ansvarsfulla uppdraget att fatta beslut för alla andra medborgare, så får man på något sätt räkna med att medborgarnas olika former av organiserade intressen då hör av sig och har synpunkter. Men min erfarenhet är ju att politiker i allmänhet, precis som du säger, är väldigt tacksamma för att få de här mötena, få den här informationen. Och så länge man då inte förlitar sig på bara ett intresse utan faktiskt lyssnar på flera olika, så har man ju då som politiker en möjlighet att göra ett informerat beslut, eller fatta ett informerat beslut utifrån den information man har fått.
Ja, jag bara tänker så här, ja visst, alltså det mesta står på nätet, man kan sitta och googla sig till, man kan titta vem är det som är avsändare av det här jag sitter och läser, eller om det är filmsnuttar och så vidare. Men det är faktiskt ovärderligt att få människor, möten med människor som sitter och pratar, för då uppfattar man saker och ting mycket djupare.
Så är det. Alltså precis som när medierna väljer att illustrera ett komplext skeende, en politisk fråga eller någonting med personliga exempel, att ja, men så här får jobbskatteavdraget betydelse för just den här familjen, eller den här betydelsen får det ena eller andra politiska förslaget, det är den här konsekvensen får det för det här företaget eller den här orten eller den här lilla organisationen. Den här typen av exempel är ju det som politiker också behöver för att kunna se, därför att det går liksom inte med ens de mest avancerade modeller att räkna ut konsekvenser av varje enskild sak. Man behöver höra de här praktiska sakerna. Så att okay, för min verksamhet så får det här den betydelsen.
Mm. Jag sitter och tänker så här, det här är lite provocerande exempel. Men i förra valrörelsen så valde ju delar av medieetablissemanget att lyfta fram vissa cancersjuka människor som konsekvenser på sittande regeringens politik. Och så visade det sig att de här mediehusen hade politisk färg och de hade valt personer som kom fram som hade samma politiska färg. Är det då frågan om medielobbying? Att man faktiskt försöker sätta en agenda genom att handplocka ut vilka det är som ska vara vittnen i situationen? Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar. Det hävdas ibland att journalister och mediehus har just liksom olika politiska hänvister. Och så här. Jag tror att det där är en överdriven bild. Därför att jag tror att journalister i huvudsak är hederliga yrkespersoner som är professionella och gör sitt jobb. Sen kan det vara möjligt att det finns en överrepresentation av vänsteråsikter så att säga i journalistkåren. Att det är en övervikt av, eller inte en övervikt ska jag säga, men vissa partier som Miljöpartiet till exempel är överrepresenterade i journalistkåren jämfört med hur de ser ut i befolkningen i övrigt. Jag tror inte att det betyder att journalistiken därmed blir vinklad. Jag tror att det finns en sån hög grad av professionalitet att det inte är ett problem. Därför att vad man ofta missar i sådana där undersökningar som tar fram just journalisters politiska hemvist är ju att där handlar om alla journalister. Borrar man djupare den där siffrorna och tittar på, men okej, hur ser det ut bland till exempel politik- och ekonomireportrar? Ja, där är det snarare borgerliga värderingar som slår över, som är överrepresenterade. Så jag, på något sätt så tror jag att det där balanserar sig. Jag tror inte att det där behöver bli ett problem.
Men det, min fråga kommer utifrån, är det bara, alltså kan även journalister bedriva lobbying?
Ja, det kan, alltså så här. Som journalist så ska man ju inte ha, som reporter, som nyhetsjournalist så ska man ju inte ha en politisk agenda som påverkar hur hon eller han bedriver sin journalistik. Det finns det opinionsjournalister som ledarskribenter, kronikörer och andra, de har en helt annat uppdrag. De ska ju drivas av views, man brukar skilja på det, news och views, det är de två perspektiven. Och som opinionsjournalist så kan man absolut ha en agenda. Som inte, kanske inte,
och skulle det då definieras som du uppfattar det som lobbying?
Nej, jag skulle inte kalla det lobbying. Men däremot så tror jag att många journalister inte riktigt tänker på sin roll som opinionsbildare fullt ut. Nej, jag tycker inte att en ledarskribent nödvändigtvis är en lobbyist. Men om en ledarskribent kritiserar intresseorganisationer för att bedriva opinionsbildning, att påverka politiker, att prata med politiker till exempel inom Sverigedemokraterna eller inom Vänsterpartiet eller vad det nu är, och tycker att det är ett dåligt beteende och att man gör det för att det som påverkar för sin egen sak och sedan själv gör precis samma sak, så borde man kanske lite grann fundera över okej, är det här ett acceptabelt beteende för vissa men inte för andra? Är det möjligen lite dubbelmoral? Ja, då kan man invända mot det. Jo, men journalister måste ju naturligtvis prata med alla möjliga för att liksom få bra källor. Ja, visst måste de göra det. Men det måste politiker också göra. Och det måste även intresseorganisationer som har ett uppdrag från sina medlemmar att bilda opinion. Så att, nej, journalister är inte per definition lobbyister. Men det finns större likheter ibland mellan dessa grupper än vad jag tror framförallt journalisterna är beredda att inse.
Mm. Jag tänker så här. Från det att jag flyttade hemifrån, när jag var 19 eller något sånt, så har jag ju läst nyhetstidningar. Jag har läst väldigt mycket ledarskribenter. Jag tycker att det är oerhört intressant. Innan jag förstod att det jag satt och läste var liksom politik. Så. Och sen så blir det ju så här, beroende på vad det är man läser, vilka tidningar man läser, så blir man ju påverkad till olika håll. Så idag så försöker jag göra en grej av att läsa väldigt olika slags. Och titta. Jag är mer att jag läser än att jag tittar. Många människor de säger så här, nej men vadå, det är klart man ser på tv på morgonen. Jag gör inte det. Andra säger, det är väl självklart att jag får att vi alla tar våra nyheter via radion. Nej, jag gör inte det. Jag vill läsa mina nyheter. Men jag försöker läsa väldigt brett spektrum. Och där ser man ju hur journalister, varför jag tar upp det här med dig är ju för att du har sån gedigen erfarenhet när det gäller med press och media och så vidare. Att för mig är det nämligen självklart att de försöker driva olika politiska inriktningar, särskilt på ledarplats, men även på andra ställen i tidningen. Att, jag tror nämligen att det är så att vi är lite för lite transparenta i Sverige idag, tycker jag, med vad vi röstar på, beroende på vad vi sen, hur vi utnyttjar vår yrkesroll. För vi har ändå vissa olika värderingar. Och de värderingarna har en viss tendens att genomsyra allting vi gör. Är du med?
Jag är med, hur du menar.
Ja. Och då är det lätt att tolka det som är skrivet i en viss tidning som en viss åsikt. Även om texten i sig är hyfsat neutral så ger sammanhanget, för form bär budskap, så ger sammanhanget en vinkling av det här ändå. Och egentligen så tycker inte jag att det är något stort problem, förutom när personer i fråga uttalar sig om politiska händelser utan att ge sin egen politiska bakgrund. Det tycker jag är problematiskt.
Alltså, återigen, ledarskribenter har ju en väldigt tydligt uppdrag att bedriva en politisk linje.
Och de brukar vi också veta i princip vad de röstar på.
Alltså, oavsett vad de röstar på, för det är en sak, men åtminstone vad de lutar åt politiskt, alltså vad de har sina sympatier. Det behöver ju inte nödvändigtvis gå att översätta till ett specifikt parti.
Nej, men säg till exempel att någon är liberal.
Ja.
En liberal person kan rösta på flera partier idag, men ligger ju i den gamla alliansen.
Ja. Oftast, ja. Det kan nog tänkas finnas undantag även där. Men visst, jag förstår vad du menar. Men min poäng var här. Ja, för opinionsjournalister, för ledarskribenter så går det att se den tydliga politiska agendan på något sätt. Det ska göra i alla fall. Sen finns det en annan kategori av journalister som är rätt intressant, som kallas för politiska kommentatorer eller politiska analytiker. De har ju väldigt ofta, de kommenterar naturligtvis politik, därför det är deras uppgift. Och då kan man nog ibland kanske få för sig i alla fall att här finns det någon politisk uppfattning som ligger bakom den här slutsatsen. Det är ju väldigt svårt att säga vad som är sant där eller inte. Alltså det kan ju vara mycket väl bara vara en analys baserad på en gedigen journalistisk integritet och en stor politisk kunskap. Det behöver inte säga någonting om den personens egna värderingar. Men visst, misstanken har ju förts fram då och då. Jag är inte säker på att det där är ett jätteproblem, men det finns ju ett enkelt sätt man skulle kunna komma åt det. Och det är att köra med öppnare kort. Jag är absolut inte för någon form av lagstiftning. Jag har hört att det har förts fram som
förslag. Inte jag heller, verkligen inte.
Framförallt inom public service och där. Men, lek med det här exemplet då. Det finns en del tidningar, få men de finns, som redovisar sina journalisters aktieinnehav. När de skriver om ekonomi. Att den här journalisten har ägarintressen i de här bolagen, de här fonderna. Och så vet man det som läsare. Då får man liksom dra sina egna slutsatser om den personens rapportering om sagda företag är relevant eller inte. Eller man kan liksom läsa rapporteringen genom det filtret. Man skulle kunna tänka sig att göra samma sak med sportjournalister. Vilket fotbollslag håller en viss reporter på?
Eller hockey.
Eller hockey för all del.
Jag kan ta ett exempel så det blir väldigt konkret. Leif Bork blev nekad tränarposition i Skellefteå AIK. Och alla vi i Skellefteå AIK uppfattar alltid honom väldigt, väldigt negativ mot vårt lag. Det är någonting som... fast han var ju nekad att komma till Skellefteå. Det var ju därför. Om det var tränarjobb eller om det var spelarplats ska jag faktiskt låta vara osagt nu. För min hockeybakgrund är inte så lång. Jag är för ung för det. Men han är oftast väldigt, väldigt negativ och har varit i många år.
Som när han är kommentator alltså?
När han är kommentator.
Right. För min generation så är han snarare gammal tränare i Djurgården framförallt. Men okej. Right.
Det är det här jag har fått berättat för mig. Att det förmodligen är därför han är så negativ. Och det här vill man ju veta i alla olika sammanhang. Till exempel så tyckte jag att det här programmet som Sanna Reimann och Katrin Kirilos körde Korseld. Jag älskade det. Jag såg vartenda avsnitt. Därför att där var avsändaren väldigt tydlig med sin egen politiska hemvist.
Ja.
Och då kunde de peppra från olika håll. Oerhört intressant tycker jag att det blev resultatet. Men nu var det ju inte meningen att vi skulle snöa in på just journalister och deras politiska påverkansmöjlighet. Trots att de har enorma maktplattformar att bedriva påverkan på. Utan snarare om man tittar på företag jämte intresseorganisationer. För jag tycker mig se att det är skillnad på hur vi i allmänheten och hur människor som arbetar med detta dagligen ser på att bli lobbad på av ett företag och att bli lobbad på av en intresseorganisation. Hur ser du på det?
Ja, men absolut är det så. Jag tror inte människor i allmänhet uppfattar kanske Rädda Barnen eller Röda Korset eller Greenpeace som lobbyorganisationer, men de i allra högsta grad är detta. Sen kan de bedriva annan verksamhet också, men
ganska aggressiv lobbying, tycker jag.
Ja, det kan man ju ha olika uppfattningar om. Men att de vill påverka det politiska beslutsfattandet och den politiska opinionen, det tycker jag är alldeles uppenbart. Och de gör ett i varierande grad ganska framgångsrikt arbete på det. De har i allmänhet också anställd personal som kan bedriva just det här arbetet. Det är väldigt få människor som har på visitkortet lobbyist.
Varför tror du det för övrigt?
Ja, jag kan återkomma till det. Men alltså det, däremot så finns det väldigt många andra yrkeskategorier som bedriver lobbyarbete på ett eller annat sätt. De kan kallas för opinionschef, de kan kallas kommunikationschef, de kan kallas pressansvarig, de kan kallas lite allt möjligt. Skälet till varför de inte kallas lobbyister, ja, det är dels för att de faktiskt har andra arbetsuppgifter också. Lobbying kanske bara är en liten del av det de gör. Men också därför att det är ett begrepp som vi var inne på tidigare, som fortfarande är väldigt negativt. Det är väldigt många negativa kopplingar. Folk uppfattar det som någonting dåligt och fult och suspekt. Så därför är det tacksammare att kalla sig någonting annat. Så slipper det bli dålig stämning på alla familjemiddagar när man ska presentera vad man gör.
Ja. Åh, dessa middagar med okända människor. Och det kommer alltid frågan, och vad jobbar du med? Och jag vet inte, jag brukar faktiskt inte säga att jag är retorisk och semiotisk analytiker. Därför då tittar de på mig och så bara, jaha, vadå? Så då analyserar du allt jag säger? Ja. Och bryr dig inte mer om det. Så, det är inte så att man kopplar av någonsin. Så. Men,
jag kan tänka mig att psykologer får höra det där också. Det man, åh nej, analyserar mig just nu. Bara, nu gör jag det när du säger sådär.
Eller hur? Det blir lite så här, man blir medveten om det. Men varför inte lobbyist på visitkortet? Då menar du alltså att det är för många negativa konnotationer?
Ja, men som sagt, jag tror inte heller att det är en förklaring, men jag tror inte att det är huvudförklaringen. Jag tror huvudförklaringen egentligen är att det är väldigt få i Sverige som har det som sin huvudsakliga arbetsuppgift. De gör andra saker också. Och därför så blir det något begränsande att sätta den titeln. Plus att det är ett amerikanskt begrepp och ja. I vissa branscher så är det i och för sig väldigt populärt med engelskklingande, ganska långa titlar med minst tre ord.
Som man faktiskt inte förstår vad de gör.
Ja,
Key account manager, den tycker jag är underbar.
Ja, precis. Men i de här specifika branscherna så kanske det är begripligt. Men ja, anyway, jag tror att det mera handlar om andra arbetsuppgifter än någonting annat. Men visst, skämsfaktorn finns nog där också.
Och om vi då vänder oss snarare till olika företag som bedriver lobbying, så kan man ju säga att det finns både den här publika lobbying som går via media, via olika events eller aktioner som man gör för att få uppmärksamhet både av folk på plats och sen att spridas mer via olika kanaler där media ofta är involverad. Men sen också den här som inte är publik. Jag vill inte säga hemlig, för hemlig blir också en negativ konnotering i det här fallet. Skulle du kunna ge lite exempel på hur lobbying bedrivs som inte är publik?
Jag börjar med att säga att i Sverige så tror jag ändå huvuddelen av det opinionsbildande arbetet, lobbyingen så att säga, sker publikt. Vi är ett väldigt öppet samhälle. Vi har ingen egentlig lagstiftning som reglerar lobbying, och det gör Sverige till något ovanligt på det sättet. I de flesta demokratiska länder så har man olika former av regleringar. Men vi är också öppnare än de allra flesta länderna. De flesta andra länder. Det är få andra länder tror jag som man kan så öppet på regeringens hemsida att se till exempel vad statsråden har för engagemang, vad de har för möten, vilka tider de ska vara här och var. Det är få andra länder där kan ringa till riksdagen och bara begära ut en besökslista över vilka möten som en enskild ledamot har haft den senaste veckan och då få ut väldigt detaljerade uppgifter. Det gör att möjligen att behovet av lagstiftning i Sverige är mindre än på andra ställen. Men det var en utvikning. Skillnaden då mellan det öppna lobbyarbetet som jag då tror är en huvuddel och det mer slutna. Ja, det slutna då sker i form av olika former av uppvaktningar ofta. Och det kan ske i riksdagen, i regeringskansliet eller på helt andra platser där politiker då bjuds ut till olika tomra verksamheter för att besöka den så att säga, i verkligheten. Vilket är ett uttryck som stör mig hårt, för jag tycker att det är minst lika mycket verklighet att vara politisk beslutsfattare. Men whatever, det är så som det sägs. Jo, Och då sker då sådana här hemliga möten så att säga, om man ska använda medieretoriken eller
medieterminologin.
Terminologin. Och ja, vad som sker på dem då? Ja, oftast inte mycket mer spännande än att man bjuds på en kopp kaffe och kanske en kaka och utbyter artigheter och sen förklarar då ofta världen att vi tycker att det här är ett problem. Och så beskriver de sitt problem och beskriver hur det drabbar den ena eller andra. Och ändå de någorlunda begåvade så passar de då på att säga att vi har ju dessutom sett att i ert parti så driver ni den här frågan, ni tycker så här. Vi ser ju klara mötespunkter här. Vi faktiskt är ju ganska nära varandra i de här positionerna, så försöker man liksom presentera någon form av kompromisslösning där som alla ska bli nöjda med. Och har de gjort det där tillräckligt skickligt och politikerna tycker att det där låter rimligt, så ja, okej, då kan man förändra en position. Det är inte mycket mer häxkonster än så.
Jag tycker till exempel att Almedalen är ett sånt här uppenbart tillfälle som är Sverige unikt, även om konceptet har försökt kopieras i andra länder. Men vi har ju den här öppenheten alltid, upplever jag. Nu är jag en sån här person som, ja, jag hoppar på folk som jag vill prata med. Och sen struntar jag i om de är på samma mingel som jag, eller om jag träffar dem på gatan, eller om jag vet att de ska på något ställe. Då försöker jag också ta mig dit för att helt enkelt slinka fram och säga hej. Och så tar jag 30-40 sekunder och bara drrrr. Och ofta så brukar jag få några sekunder till. Och så utbyter man visitkort och sen så får jag komma och fika eller någonting. Jag tycker att det är så tacksamt enkelt att lobba i Sverige. Just för att vi har Almedalen. Och hela den veckan, även om vissa människor behöver gå med livvakter, så är det faktiskt långt ifrån alla. Och de kan stanna och de har inte fullt schema, utan det finns möjlighet att diskutera saker och ting med makthavare på plats. Och det är också en sån där sak som jag upplever att folk som inte har varit i Almedalen någon gång tycker att det är slöseri med skattemedel att skicka sina politiker eller representanter från offentliga sektorn till Almedalen för att de ska vara där och roséfesta en vecka. Det är inte det det handlar om, utan det känns som minuskul, som vi inte säger på svenska, franska. Alltså det är en riktigt, riktigt liten del av sammanhanget. Det är klart att vissa människor totalfrossar i all dessa gratis mat och gratis sprit. Men jag upplever, och du och din fru har ju varit där oerhört många gånger, fler än mig, men under mina, om det är 7 år eller något sånt som jag har varit där, så upplever jag att det är ju inte grejen för någon. Utan det handlar bara om möjligheten att få till de här samtalen som är så svåra att få i annat fall. Att möjligheten för folk från hela Sverige, inte bara vi som då råkar bo här i Fjollträsk, som kan springa upp på regeringskansliet eller till riksdagen och få den här 20 minuterna om vi har riktigt bra argumentation för varför de ska ge sin tid till oss. Utan alla kan verkligen det. Och flera som jag också har mött och pratat med i Almedalen. Alltså inte parken utan Visby såklart. Men det är veckan som beteelse, som företeelse som jag menar. Att de säger, det var så himla enkelt. Vet du, jag stod och pratade med Anders Borg. Bara, ja. Ja, men alltså jag trodde han skulle vara svår att nå, men det var ju urenkelt. Ja, de är ju här.
Jo, alltså, börjar med att säga att min fru Stina är ju verkligen vår familjs riktigt stora Almedalsräv. Hon har ju varit där i över 20 år nu och jag är en rookie i sammanhanget. Men det är verkligen så. Man kan verkligen beskriva Almedalsveckan som en sorts lobby- eller opinionsbildarmässa, fast det är en utomhusmässa då huvudsakligen, som det mesta pågår väldigt, väldigt publikt och öppet. Och det är en del av beskrivningen av Almedalsveckan. Men man kan också kalla det för en fantastisk öppen folkbildningsvecka för såväl folkvalda politiker, tjänstemän och andra, som för intresseorganisationer och faktiskt även en krympande del, vanlig allmänhet. De får allt mindre utrymme tyvärr, därför att, ja, jag behöver inte gå in på Almedalsveckan i detalj, men ja, det är dyrt och jävla. Att bo där framförallt.
Ja, möteslokaler.
Ja, det också. Men det behöver man ju inte ha som besökare. Däremot boende är det poäng att ha. Vad ska jag komma till? Jo, Det pågår ett ständigt lobbyarbete där, även om det är kanske då lobbying på ett annat sätt än vad man föreställer sig. Det sker huvudsakligen i seminarieform. Det pågår i varje givet tillfälle nu för tiden säkert 10, 15, 20 seminarier under Almedalsveckan. Och de är i allmänhet helt öppna för vem som helst att bara gå in på. Ett år har jag varit med om att en organisation faktiskt har tagit betalt för sitt seminarium. Det var Moderaterna som tog betalt för sitt ekonomiska seminarium. Det har de inte gjort om sedan dess.
Men jag tror inte ens att det är tillåtet.
Jag
har för mig att när man läser alltså att Gotlands kommun har beslutat att alla seminarier under den här veckan ska vara avgiftsfria och öppna och tillgängliga för alla.
Det låter som ett mycket rimligt beslut. Det här var rätt många år sedan, så som sagt, jag tror inte ingen kommer på den idén igen. Men de här seminarierna är helt öppna för alla, och vad de handlar om är ju kunskapsinformation, kunskapsöverföring naturligtvis, men också en överföring av argument. Alltså, arrangören har ju ett intresse av att berätta om en viss fråga och att fylla en panel med människor som då kan bidra med perspektiv av olika slag. Och det syftar naturligtvis till att man vill få ut ett budskap, om man vill förändra någonting eller bevara någonting för all del. Det kan ju vara det perspektivet också. Och det är den öppna delen av Almedalsveckan. Det här är fortfarande den stora, stora biten. Sen finns det ju ett relativt, jag ska inte säga ett relativt nytt inslag, det är fel uttryck, men ett växande inslag av dolda möten även i Almedalen. Alltså så kallade hemliga middagar och eller exklusiva träffar som inte står i det officiella programmet. Som kanske bara har 5 personer inbjudna. Och det är just nyckelpersoner för att få till ett samtal som kanske inte går att få till under resten av året i Stockholm, i Göteborg, i Flen eller Årgäng.
Lule.
Eller i Lule för all del.
Nej, men jag tänker, det handlar ju också om att de är ändå där.
Ja.
Och det är inte, det är ett politiskt sammanhang, men det är inte Stockholm. Eller det är inte någons hemstad egentligen. Det är väldigt sällan.
Nu är det några människor som bor i Visby trots allt. Men ja.
Jo, men om man tänker, ja, vi har Svenska Spel i Visby som är en stor aktör. Men det finns inte så många andra större, tyngre aktörer som i sig.
Riksutställningar.
Ja, förlåt. Jag har jobbat med Riksutställningar i flera år. Jag tycker väldigt mycket om dem. Men du förstår vad jag menar. Mm. Jag försöker inte förminska.
Jag förstår.
Utan bara att sammanhanget är så tillåtande. Jag tänker också på första gången jag skulle åka ner, så frågade jag mina dåvarande kollegor. Okej, och hur ska jag klä mig?
Mm, ja, men
det var himla tur att jag frågade. För det är ju otroligt avslappnat i dina semesterkläder. Shorts och t-shirt. Alla teva-sandaler. Det är verkligen inte jättesnygga klänningar och höklackat. Eller, man ser ju dem, men de ser ju udda ut också.
Att se KG Bergström med shorts är en upplevelse under alla.
Jag har suttit på en parkbänk och samtalat med honom när han faktiskt hade shorts och lite så här väldigt avslappnad klädsel. Och först så trodde jag inte att det var han. Apropå det här att jag hoppar på människor som jag vill prata med. Jag slog mig helt enkelt ner och sa hej.
Ni borde ju ta fram en spännande dialekt hos varandra, kan jag tänka mig annars.
Ja, det kommer jag inte ihåg nu. Det var några år sedan sist. Men ibland så brottas min norrländska igenom. Och oftast så speglar jag bara. Eftersom alla andra människor pratar typ stockholmska så pratar jag ganska rent, tror jag. Men om vi tar det som avstamp till att gå över till den andra delen av vårt samtal, alltså den politiska kommunikationen, vilket jag nu väljer att inledningsvis tolka som den andra vägen. Alltså det är politikerna som vill komma ut med sin kommunikation. För jag är ju den som sitter i Almedalen och tittar på partiledartalen och gör retoriska och semiotiska analyser av dem. För att jag tycker att det är viktigt att människor också förstår att hur de säger vad och varför det här sägs är viktigt att ha med sig när man bestämmer huruvida man låter sig påverkas av det här eller inte. Så jag försöker helt enkelt dissekera varenda partiledartal så mycket som möjligt, så mycket som jag orkar, för det tar väldigt, väldigt mycket tid. Och ett år satt ju faktiskt Stina med mig och vi gjorde så här analys, just då var det av Fredrik Reinfeldts tal som vi tyckte helt olika om. And I love it. Det är väldigt roligt när folk hör samma sak. Vi hade båda två lyssnat igenom det noggrant 2 gånger. Och ändå hörde helt olika saker.
Det är rätt symptomatiskt nu när vi pratar om det här, att när jag beskrev Almedalsveckan alldeles nyss så nämnde jag överhuvudtaget inte partiledartalen. Så det är väldigt bra att du tog tillbaka det, för att det är fortfarande trots allt kärnan i Almedalsveckan. Utan dem, utan partiernas närvaro, så skulle liksom hela arrangemanget falla platt. För att ja, det skulle i och för sig kunna vara intressant att samla mängder av intresseorganisationer och företag och ha det här utbytet i och för sig. Men om politikerna inte fanns där så tror jag intresset skulle minska drastiskt hos rätt många. Även om det finns, kan vara nog så betydelsefullt att påverka. Om man vill bilda opinion, om man vill faktiskt påverka politiskt beslutsfattande, så är det inte bara politiker man ska gå på. Det kan minst vara...
Att skapa ett uttryck via allmänhet.
Ja, allmänhet och andra, bygga allianser som får göra de här oväntade allianserna. Att Svenska kyrkan och Svenskt Näringsliv kan driva en kampanj tillsammans med Volkswagen. Nu hittar jag på ett exempel här bara.
Volkswagen.
Ja, just i dagarna kanske inte världens starkaste varumärke. Men you get my drift. Är ju sådana här exempel på en oväntad kombination som får folk att lyssna bara därför. Okej, varför i hela fridens dag engagerar de här sig tre ihop i just den här frågan? Då är det kanske någonting som är intressant. Och den typen av möten, den typen av konstellationer, är svårt att föreställa mig att de skulle ske någon annanstans än under Almedalsveckan. Men tillbaka till det du säger då. Ja, partierna är ju i allra högsta grad också aktörer där under veckan. Förutom att ledande företrädare då håller tal varje kväll under Almedalsveckan, så har ju partierna ofta egna andra arrangemang. Seminarier av olika slag, det kan vara... Jag har varit med om att det har ordnats demonstrationståg, namninsamlingar, man försöker störa varandras arrangemang och alla andra utspel.
Det. Är det inte din dag, är det inte ditt gängs dag, då försöker du ha viktiga utspel så att media ska plocka upp det också.
Absolut, alltså allianspartierna nu, sedan alliansen bildades, har ju verkligen gjort en grej av att se till att göra ett gemensamt utspel av någon form av dignitet. En annan dag under Almedalsveckan än någon av deras egna dagar, så att säga. Ofta brukar det drabba Vänsterpartiet av en outgrundlig anledning. Jag vet inte varför mobbing mot just dem, men ja. Sen kan ju de där utspelen vara väldigt lättviktiga. Men det är ju oemotståndligt ändå för medierna när
partiledare samlas
och sen så kanske bara säger att vi ska stärka Riksrevisionsverkets roll. Bara, okay, wow.
Ja, men vi har ju också ett feministiskt initiativ som, i och med att de saknar riksdagsmandat, inte har haft en egen dag i Almedalen, trots att de är representerade på andra ställen. Men visst är det så att i år så fick de...
Så här är det. Av tradition så är Almedalsveckan egentligen inte riksdagspartiernas evenemang, utan de partier då som förr fanns representerade i Gotlands kommunfullmäktige, numera Region Gotland, eller Visby kommunfullmäktige, förlåt mig. Och numera då som är Region Gotland. Så att vad man har gjort nu på senare år är att välja att de partier som finns representerade i riksdagen och eller Region Gotland har som tillträde till Almedalen. Men schablovinken man gjorde i år då var att feministiskt initiativ som då finns representerade på Region Gotland fick en egen dag utanför, så att säga, det ordinarie programmet, men som var dagen efter veckan egentligen var slut. Så det var någon sån här bjuda med armbågen lösning. Men dock, de fick tala från Almedalsscenen och det var trots allt några journalister kvar och lyssnare. Inte så många lobbyister kvar dock.
Men de blir inte inroterade?
Nej.
Vilket ju gör ändå. Almedalsveckan har ju vuxit.
Ja.
Och blivit ganska lång som den är.
I takt med mängden riksdagspartier.
Exakt. Och den är ganska lång som den är, och att få folk att stanna över en hel vecka, det är ju problematiskt. De kommer ju alltid att ha den här sidopositionen. Så. Men det finns ju andra dagar under veckan där folk gärna ser alternativ. Och vi har ju sett både artister och Özz-Nujen till exempel tog tillfället i akt på en sån dag. Där även Feministiskt initiativ brukar vara duktiga på att ha närvaro i Almedalen.
Inte minst Sverigedemokraternas inträde i riksdagen har ju lite grann förändrat spelplanen där. Förut så har det funnits en sån här big no-no. Alltså man ska aldrig arrangera ett arrangemang samtidigt som partiledartalen. Det är alltid några som bryter mot det där, oftast helt omedvetet, därför att de är bara så inne på sina egna grejer som liksom inte kollar programmet riktigt. Eller alternativt inte förstår att det är en
oskriven regel.
Oskriven regel. Men sen så finns det några då som har gjort en poäng av det för att just markera mot SD. Och det gjorde till exempel Ulf Nöjen som du nämnde.
Han hade många tusen uppe vid sin scen.
Absolut, jag tror att det var något av de större arrangemangen som genomförts där. Men jag vet att Expo också brukar genomföra egna arrangemang under SDs tal. Men de har då en tv-apparat på, det har varit med någon gång, tv-apparat på så man kan se talet ändå. Så har de seminarier kring det. Och man behöver inte stå i publiken och se ut i tv-bilder då, som att SD har en stor publik. Så kan man göra.
Mm. Om vi fortsätter att titta på den politiska kommunikationen. Så har vi ändå sett ganska många olika sätt att kommunicera från de politiska partierna under årens lopp. Framförallt på senare tid. Ser du någon slags tendens eller något specifikt som du tänker kring något parti?
Alltså Moderaterna fick ju, de nya Moderaterna ska jag säga, fick ju väldigt mycket uppmärksamhet för att de var så otroligt duktiga på kommunikation och Per Schlingmann som liksom höjts till skyarna på alla andra sätt, och att vara som verkligen den här häxdoktorn bakom nya Moderaterna så där. Jag känner Per, han är en jätteduktig kommunikatör, men jag tror att det är liksom kanske en lite överdriven bild. För vad man missar då är att det finns också någon medial logik som spelar in där. Det fanns en enormt stor förväntan på Moderaterna efter ett väldigt dåligt val och en längre tid av tillbakagång. Att intresset och nyfikenheten på dem var väldigt, väldigt stora. Så att utan att på något sätt nedvärdera det de gjorde, så för de var skickliga, det var de, det är inget snack om saken. Men de hade egentligen inte behövt uppfinna hjulet så många gånger som de ändå kände sig tvungna att göra. Jag tror att man hade kommit ganska långt med ganska lite förändringar egentligen och ändå fått medial uppmärksamhet, därför att nyfikenheten på dem var så stor. Så, med det sagt, den stora förändringen jag tycker mig se i politisk kommunikation är, det är någonting som vi faktiskt pratade om på Makthavaröl för ett tag sedan. Det handlar mera om tonen i den politiska debatten som jag tycker har blivit skrämmande hård. Och det är inte bara då från ytterlighetspartier eller liksom icke-etablerade politiker ute på alltså nya fullmäktigeledamöter i små kommuner eller någonting sådär, utan det här har blivit det sprider sig till liksom allt ifrån erfarna riksdagsledamöter till ledarskribenter till andra liksom, nyhetsjournalister som tar till ett språkbruk och en oförsonlighet i både sociala och traditionella medier och den politiska debatten som jag tycker är rätt skrämmande. Det betyder inte att varje enskilt uttalande är skrämmande, men det, man förskjuter på något sätt normen av vad som är normalt och vad som är acceptabelt i en politisk diskussion. Det tycker jag är en oroväckande utveckling. Och där tror jag inte riktigt man kan lägga skulden på partierna för. Det är mera, tror jag, en effekt av en...
Jag tycker att det är samhället som gör den här förskjutningen.
Ja, det är, alltså, man ser det på flera håll naturligtvis, men det här är personer som man borde kunna förvänta sig mera av än allmänheten i stort.
Mm. Det är jätteintressant, för att jag hade den här diskussionen på förmiddagen idag. Den här dagen när vi spelar in, alltså inte den dagen när ni lyssnar såklart. Överlag så tycker jag att vi ser en väldigt hård samtalsklimat i Sverige. Den förenklas av det egentligen demokratiska verktyget nätet, där när du inte längre behöver stå ansikte mot människan som du är av någon outgrundlig anledning irriterad på, så kan du häva ur dig nästan vad som helst. Jag tror att det har många olika anledningar, där en är att människor idag förväntar sig i mycket högre utsträckning att bli sedda och bekräftade. Och när de inte blir det för någonting positivt så söker de negativ bekräftelse. Och då är det ganska lätt att bli troll, att ta ut sina passivt aggressiva drag som de faktiskt har, de här människorna. För att annars skulle de inte trolla på nätet. Och när man ser att det här sker, jag menar, vi är alla emot, de flesta i alla fall, emot de här hatattackerna mot kända människor som uttalar sig om olika saker. Om de är kända för att de är politiker eller för att de är journalister eller för någonting annat spelar ingen roll. Men det är också, om man tittar på hur ser det ut samtalsklimatet mellan ungdomar idag? Det är väldigt många som blir mobbade via sociala medier. Så det här hårda klimatet pressas också ner i åldrar. Och då håller jag helt med dig om det här, hur människor som vi förväntar oss lite mer av, folkvalda, medierepresentanter och så vidare, att de här människorna borde själva tänka mer på att inte tala värderande eller dömande om andra människor eller andra människors åsikter. Utan istället ha en mer ett tydligt fokus på vad de själva vill och hur de tänker sig saker och ting framåt. Vad jag också skulle vilja se i mycket högre utsträckning är att människor blir mer medvetna om ordens kraft. För det finns ord med negativ klang, det finns ord med neutral klang och det finns ord med positiv klang. Och att man i större utsträckning väljer att om man ska, när man pratar så använder man ord med neutral klang eller positiv klang. Och lämnar de negativa därhän. För att även om jag tycker att du har fel i sak. Och jag vill kritisera dig eller jag vill visa vilka konsekvenser ditt resonemang blir i min värld. Så behöver inte jag använda negativa beteckningar för att kommentera det. Utan jag kan göra det på väldigt många andra sätt. Om jag bara tänker till. Och det är lite det jag vill att människor ska börja göra nu. För det är inte okej det här hårda samhällsklimatet. Jag tycker inte heller.
Sen finns det ju en dubbelhet i det där. Man kan bli, som politiker framförallt tror jag, bestraffad. Både för ett känslomässigt tal. Jag vet ju att många politiker, framförallt kvinnliga politiker, har ju genom åren fått väldigt mycket kritik för att de låter för känslomässiga eller för personliga. Mona Sahlin till exempel har fått väldigt mycket kritik för det, framförallt manliga journalister och andra som har hånat henne i princip för att hon tar personliga exempel och som är väldigt personlig och rak i sitt tilltal. Så det kan man bli kritiserad för. Och så kan man också bli kritiserad för motsatsen då, att man försöker då, eller ja, försöker, antingen försöker man eller så bara är man det naturligt, väldigt teknisk, rak, formell och så strukturerad i sitt tal. Så kan man också bli kritiserad då för att man är just det, att man är aldrig passionerad, aldrig liksom låter som att man vill någonting. Så att jag tror man som politiker har en väldigt jobbig situation på det sättet, man får nog bli kritiserad för hur man än pratar. Men jag tror ju som du att man kan vara passionerad, man kan låta engagerad utan att för den skull ta till fördömande ord. Man kan faktiskt kritisera en meningsmotståndares position utan att gå på den personen personligen, så att säga. Där säger du bara för att du är dum i huvudet eller för att du är ful. Nej. Nu säger jag inte att politiker är med att resonera så, verkligen inte. Men det blir liksom på något sätt förlängningen av en sån negativ retorik.
Ja, men om man tittar på, om vi bara tar den här lilla aspekten. Vi behöver alltid en talare, bevisar att den personen är trovärdig nog för mig att lyssna på. För annars kommer jag överhuvudtaget inte låta mig påverkas av vad de säger. Vi behöver nyttan, what's in it for me. Såklart, för vi behöver relevansen. Men om det inte väcks några känslor överhuvudtaget så kommer inte dopamin att flöda i hjärnan. Och dopamin är förutsättningen för det protein som är vårt minne, att det överhuvudtaget bildas. Så om du inte väcker känslor, då kommer folk inte ihåg vad du säger. Och vi har ganska många politiker som ändå har varit ganska framgångsrika men som inte har pratat särskilt emotionellt. Och det blir problematiskt. För min spaning, Emelien, är att vi ser på den politiska skalan att ju mer vi går mot rött, alltså i politiska partier, desto mer emotionell är deras argumentation. Och ju mer vi går mot den blå skalan, där nu vi har, nu bara tvärtappar jag hennes namn, Busch Thor, Ebba heter hon, går väldigt hårt till. Alltså hennes tal i Almedalen, det var väldigt lite Thatcher. Jag tror att det kommer att attrahera oerhört många fler än vad som röstade på Kristdemokraterna tidigare. Men hon har valt en väldigt hård tonalitet. Och tittar vi då på till exempel Jonas Sjöstedt, som faktiskt rent retoriskt inte byggde ett enda argument under hans tal. Jag tror att jag räknade till noll byggda argument. Men han har ju Aron Etzler som partisekreterare, en man som jag är oerhört imponerad av när det gäller känslan för ord. Därför att om man tittar på klangerna av alla de ord som Sjöstedt sa, det är uppenbart att Aron har haft ett finger med i spelet. Därför att han argumenterade via beteckningar, alltså via orden istället. Och jag tror att det var ganska framgångsrikt.
Ja, nu
jag ser det Jonas som nickar här, men det här är inte radio-ish.
Alltså jag är, nu är vi inne på ett område som jag inte behärskar, ska jag säga. Alltså att jag har så svårt att bedöma, tror jag, politiska tal utifrån de så att säga, retoriska analyserna av dem. Jag inser att de är relevanta och jag inser också att jag
genom de går ju under radarn på oss. Ja. Det är därför det är så effektivt att vara duktig på att bygga talet på korrekt sätt. Men om vi frångår från de retoriska aspekterna, om vi går tillbaka till den mer abstrakta formen av politisk kommunikation. Hur uppfattar du, säg då Busch Thor och Sjöstedt, som för mig var ytterligheter?
Nu ska jag lite säga att det här var nog den Almedalsveckan som jag var sämst på att lyssna på tal. Jag brukar alltid vara på plats tidigare och liksom alltid lyssna på alla tal och göra det där, för jag tyckte det var viktigt. I år var jag faktiskt dålig på det, det måste jag erkänna.
Men du får gärna ta in deras övriga kommunikation.
Jag förstår. Då tycker jag att båda två är duktiga kommunikatörer. Jag tycker att båda två är, i mina öron, duktiga talare, men på väldigt olika sätt. Men det väldigt olika sättet för mig handlar mera om vad de faktiskt säger. Alltså liksom deras budskap. Och där tycker jag att det är så tydligt att de bärs av så väsensskilda värderingar.
Mm.
Det är där snarare jag hittar de stora skillnaderna. Men jag inser förstås också att de pratar på väldigt olika sätt. Och säkert tilltalar människor på olika sätt genom det. Jag tror att det är väldigt medvetet som de talar. Jag tror att Sjöstedt är så pass intelligent och erfaren så att han vet att hans tal då kanske inte är argumentationsmässigt byggt på ett sätt som man skulle kunna förvänta sig att ett politiskt tal ska vara. Men han vet att han når fram i alla fall. Därför att han säger liksom de saker som bekräftar någonting hos människor som delar hans värderingar. Och väcker känslor hos dem som kanske inte riktigt gjort det, men ändå känner att okay, det här är intressant. Och då har han lyckats som talare. Och då spelar det egentligen inte så stor roll hur pass väl underbyggd hans argumentation är. Det kan i princip räcka med att han står och säger buzzwords. För det kan räcka för att folk ska känna ett identifikation och känna att han är fasen det här. Den här killen vet vad han snackar om. Ebba Busch Thor har jag inte hört så många gånger, måste erkänna, så att jag riktigt kan göra den bedömningen. Men det jag har hört är tydligt, tycker jag, att hon tar till begrepp och väljer ämnen att tala om som skickar andra signaler än vad hennes företrädare Göran Hägglund oftast gjorde. Med undantag, ska jag säga. Hans verklighetens folktal i Almedalen för ett antal år sedan var för mig en avvikare i Göran Hägglund-retoriken. Den var hårdare och mera fördömande mot saker och ting än vad jag har hört om honom. Varken både tidigare och efteråt, ska jag säga.
Ja, jag håller helt med. Dessutom så, när man tittar på, säg till exempel när förhandlingarna gick efter valet i fjol, så fick ju Sjöstedt väldigt mycket tid i nyheterna på tv. Där han kom och han var besviken och han var uppenbarligen väldigt förvånad och lite förkrossade för starkt. Men han var
kränkt.
Ja, och för övrigt, vilket besvärligt begrepp idag. Folk är så lättkränkta att jag vill kräkas.
Låt oss inte gå in på
Nej,
det.
Nej, vi går inte in på det. Men hans ton, han har ju en röstkapacitet som är beundransvärd, eftersom han kan låta så oerhört ledsen. Att vara man och vara ledsen, att visa upp en sån sårbarhet, kan också tilltala väldigt många människor som tycker att han är väldigt empatisk och väldigt mycket positiva konnotationer kring det. Och på samma sätt som en kvinna som Busch Thor, nu snöar jag in lite på dem för det var dem vi tog upp. Hennes hårda röst som kan verka halvt om halvt ointresserad av människorna. Utan mer intresserad av den abstrakta värderingen och ideologin bakom. Att det drivs hårdare. Jag tror ju att det är helt felaktigt. Jag tror att hon bryr sig oerhört mycket om människorna. Och det är därför hon driver de här frågorna.
Ja, det
för
tror
att
jag
tittar
också.
Man ideologiskt. Så de flesta partier som vi har i Sverige idag. De vill ju väl för folket. De vill ju göra gott.
Jag håller helt med.
Och utifrån sin ideologi så betyder det helt olika slags lösningar. Men vad jag ser är problematiskt är när en människa väljer att ha en ganska hård ton och att rösten också låter lite så här kallare, hårdare, mer avtrubbad. För det är ändå varma röster som vi har lättare att ta till oss.
Men vi dömer ju också män och kvinnor på väldigt olika sätt. Alltså om det hade varit Ulla Andersson istället för Jonas Sjöstedt som sa de där sakerna som han sa med det tonfallet, så hade ju rapporteringen varit en helt annorlunda. Då hade det handlat om en kränkt kärring. Liksom. Det hade varit den, kanske inte riktigt de orden, men det hade varit det budskapet som handlar om. Han kommer undan med den tonen han höll och de ordvalen han gjorde för att han är man. Och jag tror att Ebba Busch Thor granskas också hårdare och beskrivs oftare som hård i sina tal. Därför att man inte förväntar sig det av en kvinna. En
man. Men Maria Wetterstrand kunde. Mm. Ja. Hon hade en helt annan auktoritet.
Mm.
Som jag för övrigt saknar på den svenska politiska scenen. För jag tycker att hon är oerhört skicklig.
Jag håller helt med om det också. Ja, hon är nog en av de få kvinnor tror jag som faktiskt kombinerat just det som ett politiskt skarpsinne med liksom en ganska hård politisk ton. Utan att det vände sig emot henne. Utan
Nej,
att
hon var beskrev, bara hon var trovärdig och saklig.
Beskrevs aldrig som okvinnlig på grund av det. Och det är ett... Det är ovanligt och det borde finnas fler sånt. Mer sånt kan man säga.
Mm. Nu när vi faktiskt, våran timme är i princip över. Det går fort när man är roligt. Så tänker jag bara så avslutningsvis. Vad ser du framledes när det gäller politisk kommunikation och lobbying? Har du några så här, tankegångar kring det här som på snyggt sätt kan avrunda den här timmen?
Ja, alltså... Min ambition med att sätta mig i det här programmet var ju bland annat att bidra lite grann till att avmystifiera lobbying. Jag vet inte om jag har lyckats med det. Men jag tror att... Några slutord så här då. Jag tror att lobbying som begrepp är olyckligt. Därför föredrar jag att prata om politisk kommunikation och opinionsbildning. Och det är någonting som väldigt, väldigt många... faktiskt ägnar sig åt utan att kanske vara helt medvetna om att det är faktiskt det de just gör. Att det faktiskt är syftandes till att påverka opinion och påverka politiska beslut. Jag tror att det är en väldigt viktig del i vår demokrati. Jag tror att fler skulle behöva professionalisera det arbetet. Att faktiskt jobba med det mer systematiskt än vad de gör. Och det är inget konstigt. Det är viktiga delar i vårt demokratiska samtal. Jag tror att om man kan som nå någon punkt där man från medier och andra håll, slutar att sprida så mycket myter om det här, så tror jag att vi kan få ett bättre demokratiskt samtal.
Ja, strålande, tack. Och på samma sätt som jag gör den här podden för att komma ut med att kommunikation är väldigt viktigt. Retorik i synnerhet tycker jag är grunden för demokrati. Därför att ju fler som förstår hur man lägger upp det så att andra låter sig påverkas, desto fler kommer att våga göra sin röst hörd. Och då ökar vi demokratin i vårt samhälle. Det blev väl en bra avslutning. Stort tack att du ville vara med.
Tack så jättemycket själv.
Och tack till dig som har lyssnat. Om du vill säkerställa att du inte missar någonting så går du naturligtvis in och gillar Retorikiska på Facebook, följer Retorikiska på Twitter och på webbplatsen retorikiska.se så kommer ett blogginlägg om det här samtalet där du får länkar till Jonas Morian och andra saker som kan vara intressanta i relation till det här avsnittet. Och är det så att du vet någon person som du tycker att jag borde samtala med framöver så skicka ett mejl och tipsa mig så blir jag jättetacksam. Och till nästa gång, ha ett underbart liv.